Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Beskriv. Tony, beskriv där du sitter.
Ja.
Sist jag frågade så beskrev du Säbysjön. Så vidare pass tråkigt så att jag var tvungen att lyssna om. Beskriv var vi sitter nu.
Vi sitter vid ett runt bord på Q8 i Vaxholm.
I Boxholm. Mm. Denna underbara plats på jorden. Mm. För de som är födda i Boxholm. Nej, jag gillar Boxholm ändå.
Ja.
Ja, vad gör vi då?
Vi äter korv med mos. Som att det vore mest självklara världen.
Det är nästan som man skäms, men det är faktiskt sant. Och du lurar dig själv med att dricka en Zero Pepsi. Vi tror att det ska vara bra.
Nej, jag dricker inte för att vi tror att det ska vara bra. Jag dricker i tron om att det är mindre socker.
Mm, det är det med, va?
Och det är mindre socker.
Jo, ja.
Och det är bra.
Och mera såna... kemi.
Ja, det är mer bättre för diabetiker som mig. Som också äter kemiska läkemedel. Men det verkar inte ha något problem.
Diabetiker. Det är ett svagt släkte.
Ja.
Kan jag säga som förmodligen är diabetiker. Men jag skulle aldrig gå och testa mig.
Nej. Du vill inte leva du.
Jo. Men inte som diabetiker.
Ja. Allt är väl relativt.
Slitna servering av korv och mos, pulvermos, den saken är klar. Men vi sitter på en ännu sämre plats nu.
Sämre?
Jag värre.
Ja.
Fulare.
Jag tycker det är vackrare.
Ja, beskriv då.
Vi svängde ut från den här macken och så körde vi en bit och vi har kört oss genom ett villaområde och befinner oss just i detta nu och tittar in mot en nästa en uteslutande lövskog.
Ja, med i och för sig gula fina löv, men en gammal trafostation som är besprejad. Mm. Och det är, ja, man får ha väldigt god, vara på gott humör för att säga att det här är vackert.
Nej, men jag älskar ju hösten.
Ja, just
därför
det.
Blir det ju väldigt enkelt för mig att säga. När färgskiftningarna börjar ge sig till känna, då känner jag att då är vi rätt nära evigheten.
Jag har nämnt det här förut, men du börjar lägga det på minnet. När Karlfeldt skriver om den vår de svaga kallar höst.
Okay.
Och därmed ger han hösten en klapp på axeln. Så var han Nobelpristagare också, fast efter sin död. Han ville inte ta emot något Nobelpris när han levde så. När han dog 1931 fick han Nobelpris. Ganska välförtjänt. En stor poet.
Det där är ju märkligt att man ger pris till folk som är döda.
Ja, nej. Det händer inte jätteofta. Men det har hänt några vänner. En ekonomipristagare till Nobels minne. Han heter Vickery. Han fick Nobelpriset och... Det där tillkännages i oktober kanske, jag minns inte. varje år. Och så är utdelningen då den 10 december. I mitten av november dog han.
Ja.
Det kan man ju inte liksom veta om. Han dog en naturlig död. Men han hade ju förstås inte planerat att dö. Och inte hade ju Nobelstiftelsen heller. Men så hans fru eller någon liknande fick ta emot priset. Så det är inte helt gripet ur luften att man kan dö och ändå få Nobelpris.
Men det är ju väldigt många priser där man kan få priset postmortem.
Nej. Vad tänker du på då?
Nej, men alltså olika, jag menar Povel Ramel har väl vunnit en tiotal priser efter han dog.
Ja, du menar sådana? Alltså, jag tänkte du menar Nobelpris nu?
Nej, nej, men alltså...
Ramel-stipendiet eller Karamell och Rikt-stipendiet?
Nej, nej, men alltså att han har fått, det är ju hans eget.
Alltså att han själv har fått det?
Ja.
Jaha.
Liksom att man kan få, det handlar ju mer om verket än om personen på något sätt.
Ja, 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 men då kan jag, då hänger jag med.
För mig är ju, alltså det är klart att man ska hylla verket, men det är rätt dött kan jag tycka. För det är ju ingen som har någon glädje av det. Om man inte har en stiftelse som Povel Ramel har. Där man...
Det, Cornelis lär ha dött utfattig och 1987 kanske det var. Han var inte riktigt i ropet då. Och när han levde så, han höll i pengar. Det var ju kontantbetalning på den tiden naturligtvis. Inga kort, inga swish, inga... På det sättet. Pengar i ett kuvert, eller han hade pengarna i en papperskasse från ICA. Det kunde vara 40 000 på en sommarturné. Då hade han kommit halvvägs. Så han hade höll i pengar med öppen hand liksom. Det var inte mycket mer tanke på morgondagen än så. Så han lär ha dött ganska fattig. Och inte jättegammal. Han kan ha varit 50. Eller något sånt. Då sätter man igång med Cornelis-stipendiet och då blir han plötsligt i lite ropet och man ger ut den flygande holländaren, en dubbel-CD och sen kommer en efterföljare på det och plötsligt är hans namn och hans sånger, hans poesi, det är nivå på Cornelis, alltså det håller jag verkligen för. Nu får den där anhöriga och någon stiftelse och någon ansvarig ansvarig gäng för hans efter kvarlåtenskap in hur mycket stålar som helst och får det fortfarande och dela ut det där Cornelis stipendiet eller Cornelispriset vad det nu kan heta. En bra hacka.
Hans son Jack Vesvik spelar väl dessutom sin far i filmen som handlar om hans liv.
Jaså. Oj då. De är inte helt olika.
Nej, och han lever väl ganska bra på sin pappas...
Kan tro det.
...musik som han åker runt och spelar och sådär också, så att...
Har du möjligen hört någon Cornelis-skiva där han sjunger på holländska?
Nej.
Det är, han har två stycken, tror jag. Och de är lika bra. Man förstår ju inte ett ord, men man förstår ändå. Det är väldigt Corneliskt när han sjunger på sitt modersmål. Men han, kära värld, hans första, det var en dubbel-LP, heter Grimager och Telegram. Och en dubbel-LP som debutskiva var ju ganska stort på 60-talet. Det var inte särskilt vanligt. I alla fall, då fick han frågan av någon reporter i Stockholm. Varför heter skivan Grimager och Telegram? Jo, sa han då, han var ju duktig på svenska. Fast han inte då vare sig född eller hade det som modersmål. Han lärde sig svenska liksom genom att jobba i hemtjänst och äldrevård och sådär i Stockholm. Jo, den heter Grimage och Telegram därför att det heter egentligen Grimas. Men alla säger Grimage. Det var hans svar.
Ja, det låter ju klokt.
Sen blev det då. Han har många sånger som... heter så. Telegram för en bombad by och Grimage om morgonen och alltså det. De där Grimage och Telegram dyker upp under större delen av hans produktion. Ja.
Det där med att lyssna men inte riktigt förstå. Så kan jag känna på många nu är det inte så många bönemöten, men förut hade vi en massa bönemöten. Och då hade vi en massa härliga människor som var på persiska.
Ja, ja, ja.
Ja, jag kan i bästa fall hälsa på persiska och sådär.
Jag kan inte
ett ord. Så mitt vokabulär där är ju väldigt svagt, kan man säga.
Ja.
Men på något sätt så förstår de precis vad de ber om.
Ja. Alltså. Då och då kan man höra en bön. Inte minst för att jag tycker det är så fint. Ett fint språk och det låter så mjukt och fint när någon afghan eller iranier ber på sitt modersmål. Det är nästan en upplevelse att höra. Och jag har ju en svägerska som är ifrån Tyskland. Och tyska språket är ju inte precis världsberömt för att vara det mjukaste. Och det vänaste och det allra. Men när hon ber till Gud på tyska.
Mm.
Du kan inte ana hur vackert det
är. Det kan jag faktiskt. Vi pratar om Anette. Jag har faktiskt hört henne predika. Nu under den här coronapandemi.
Auf Deutsch?
Ja.
Oj då.
Och min pappa var ju tolk på tyska.
Ja, 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 ja.
Så att jag har lite, och sen så är det väldigt lätt att på något sätt assume vad de pratar om på något
ja,
sätt.
Ja.
Så att jag har lyssnat till någon predikan som hon har gjort. Och,
ja.
Och även, kommer inte ihåg om hon var på video eller bild, när hon gjorde en hyllning till din bror.
Yes.
När han fyllde år.
Ja.
Minns han något bildspel på när han lirar trummor och,
ja, ja, ja.
Och sådär. Jag är förvånansvärt involverad i din brors kyrka, det måste jag säga.
Ja, jag är inte så involverad.
Sen gillar jag ju din brors barn väldigt mycket.
Ja, ja.
De är väldigt trevliga de få gånger jag har träffat dem.
Ja. Jag håller med.
Och din svägerska också.
Ja då, jag håller med 100%.
Och jag har nog någon sån här dröm att vi någon gång kommer göra en podd med någon.
Ja, men du, det kan vi nog göra.
För att dels är det inte, jag menar, vi gjorde en podd med Omid till exempel.
Ja.
När han ganska precis hade kommit till församlingen.
Ja.
Och han pratade bara engelska då.
Ja.
Det är någonting som jag ser fram emot att vi kommer göra om när han pratar på svenska. För att,
ja, 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 nu är han bra på det.
Ja, precis. För att det är något, det blir något innerligt och något hjärtligt utan att det blir påklistrat liksom,
ja,
när de,
ja,
pratar om sin tro. Eftersom vi lever i ett sånt sekulariserat samhälle där det nästan är tabu att prata om tro.
Men för en iranier så är det ju inte alls det. Nu är det ju tabu att prata om att man har bytt religion. Mm. Det är ju tabu med stort T. Men för dem som, ja, för större delen av världen utanför västvärlden, inklusive Japan och Singapore får man tillägga då, så är tron på en gud eller en handfull helt naturlig.
Mm.
Helt självklart.
Men de här människorna som har, alltså vi kan ju säga vad som helst här. Ja, men jag tror på Jesus. Och det blir en obekväm situation i 5 minuter och sen så är det över på något sätt.
Ja.
Och sen kanske man får leva med att den där nöten tror på Jesus liksom. Och så skrattar han lite grann. Det är det absolut värsta som kan hända mig som svensk.
Mm.
Och jag erkänner min tro offentligt. De här människorna har ju liksom erkänt tron och flytt halva världen för att få utöva det.
Mm. Sen är det en annan liten finurlighet med det där landet som jag håller högt. Det vet du ju sedan länge. Jag gillar Iran kraftfullt.
Mm.
Den väckelse som då har kommit att börja och fortsätta i Iran. Den fortsätter med oförminskad och utökad styrka. Det är verkligen så. Sen blir det då protester mot regeringen. Det har ju varit så under 2019-2020 som man har slagit ner med sina olika väpnade grupper. Den sista är då, det heter Basij, en liksom ungdomsvariant av revolutionsgardet, till stor del uppbyggd av afghanska pojkar. Det är faktiskt så. inte då tvättäkta iranier som sådana, utan det är afghaner, det vill säga hasarer, som kanske är födda i Iran, oja, men ändå är hasarer.
Ja.
De där, Bazij har fått utökad och fördubblad mandat nu sista månaden, av det skälet att det är mera protester, det är mer oro i lägret, och vi talar om 80 plus miljoner människor i detta stora land, efter att Förenade Arabemiraten och Bahrain skrev ett normaliseringsavtal med Israel, som de kallar, som alla kallar för ett fredsavtal, vilket det ju i praktiken är, men det har inte varit något krig mellan länderna i fråga. Så normaliseringen där är viktig, och det gör att landet som tillsammans med Turkiet hatar Israel, staten, den sionistiska enheten, det är ofta termen man använder, Iran och Turkiet, de leder den ligan, de har fått mer oro i läget efter att dessa moderata arabländer, de två första, har då skrivit, och det blir, det här handlade om, det är en märklig människa, den här Donald Trump, han gör ju inte som andra. Det här är ju inte då fråga om fred. Ja, jag tar den här bilden. Om du och jag är bråkar, vi har fiendskap, så kan då någon komma och medla mellan oss, och vi ska försöka sitta och prata lite städat och vänligt och upptäcka vad det var inte så farligt. Och, ja, men jag menar det inte riktigt då. En normal pappa eller mamma som tar och försöker skapa fred mellan sina barn eller med grannens barn. Nå, Donald Trump gör inte så. Den är lustig president. Han siktar på en helt annan väg, nämligen business, trade, money. Och så har det varit med just det här som då har varit en världsnyhet, att nu ska utbytet i teknologi, medicin, avsaltning av havsvatten, sådana där saker, utbyte av business, det är det som är vägledande. Och om du och jag har affärer ihop, då kan vi inte vara arga på varandra. Då behöver vi ingen mäklare som försöker mäkla fred med oss. Mm. Om du och jag har affärer ihop, vi må gnälla och leva, men vi har den beroendeställningen till varandra.
Mm.
Och det är det som denne affärsman, som råkar vara Amerikas president, använder.
Men det är väl, jag tänkte på det när du pratade om fredsavtal, det är väl för att man vill förhindra att det ska bli något krig som man...
Ja, som man tar den här businessvägen. Mm. Oh ja. Och att de köper det. Nu råkar Israel ha top of the line av allting. Så när det gäller medicin, när det gäller teknologi, när det gäller, ja, ta vad du vill, så har de ju förutsättningar att kunna dela med sig av.
Mm. Ja, Israel är väl det enda landet, kanske tillsammans med Iran, som på något sätt mäktar med en, att vara en demokratisk stat, om man rent infrastrukturmässigt. Om man skulle få ett sånt styre som är öppet för det.
Ja.
Och där har vi pratat om många gånger tidigare, att jag tycker att Iran är det landet som är mest likt väst.
Ja.
Rent strukturellt.
Ja, formellt. Fast inte i praktiken.
Nej, precis. Men skulle man flytta bort den här muslimska grejen som de håller på med.
Mm.
Så...
Då är det öppet mål alltså.
Ja, precis. Då har man ju allting på plats. För man har ju sjukhus, man har ju universitet och alla de här grejerna. Sen har vi en ganska förlegad syn på arabvärlden och Afrika för den delen också. I västvärlden. Ja, att man tror att alla är Biafra-barn och hela den här grejen. Vi har ju ett par praktikanter i kyrkan, eller tre stycken praktikanter i kyrkan.
Mm.
Nu haft för den här veckan och veckan in och nästa vecka. Och en av dem kommer från Eritrea.
Mm.
Och berättar om hur livet kan se ut där på något sätt.
Mm.
Och anledningen till att de flydde var ju för att barnen löpte risk att bli barnsoldater.
Ja.
Men det är inte fattigdom att tala om på det sättet som man gärna får bilden om man pratar om Afrika. Utan här, han pratar mycket om, ja men det är en italiensk koloni, vi har den bästa kaffet och bästa pizzan i världen. Och,
ja, jo, det måste jag säga.
Jo, men jag skulle inte bli förvånad om det är så. Men det är ju knappast den bilden, det är inte det första jag tänker på när jag tänker på Eritrea. Utan då tänker jag mer på den här reaktionära styret som man har. Till exempel David Isaac som har blivit tillfångatagen där för att han var en oppositionell journalist och sådär va.
Mm.
Det är liksom det, men det är så, alltså det blir så färgat på något sätt.
Han har suttit en 20 bast.
Ja.
Eller något. Ja, vet du vad han gjorde innan han åkte tillbaka och blev fängslad?
Ja, han var vaktmästare på en kyrka i Göteborg.
Kan man säga. Domkyrkan i Göteborg. Jajamän. Det är inte mycket att veta, men det var så.
Ja, men det säger ju lite grann om hans karaktär också.
Ja.
Nej, men jag tror att, sen tror jag att det är precis likadant åt andra hållet. Om någon pratar om Sverige nu så är ju alla döende i corona i Sverige. Liksom. Och det är lätt att bli färgad av liksom, den lilla information om ett land som man får.
Om alla utanför Sverige pratar om Sverige med
dem? Ja, precis.
Ja. Jo, ja, det är klart.
Så ja. Du är ju en sån där som gärna forskar i sånt där.
I corona?
Nej, men i andra länders kulturer och vad som händer. Och du är ju väldigt intresserad när det kommer till Iran till exempel.
Nej, jag är inte ett dugg intresserad av till exempel Zimbabwe. Men Nordkorea.
Jo, men...
Så det blir ju vissa länder man
men
får...
Men det jag menar är att om någon säger någonting om ett land och ja. Du tycker att det här låter lite fishy.
Ja.
Så då är du den som undersöker.
Ja,
och ta reda på och så här. Och det är väl någonstans där som jag... Alltså, min vy av Iran har inte förändrats mycket av själva Iran innan som kommit hit. Eller från... Utan det har förändrats av saker som du har sagt.
Jaså? Är det bra eller dåligt?
Ja, men det är ju jättebra att man får en mer tillrättalagd bild av ett land. Det gör ju att man kan förstå de människorna som kommer hit också på ett annat sätt. För pratar du med Nemda och Mid till exempel så har jag nästan uteslutande bra grejer att säga om Iran.
Oh, ja. Och han kommer dessutom från gammal fin kultur.
I Shiraz eller vad heter det?
Ja, i den krokarna. Siradruvan kommer därifrån. Ja. Apropå vin och systembolag. Shusha. Och den stad Alexander den store dog efter att ha supit arslet av sig. Han dog faktiskt där. Strax i krokarna så finns profeten Daniels grav, bara en sån sak.
Men var det inte någon av de ursprungliga församlingarna som utgick därifrån också?
Jo, det kan du ge dig 17 på. Alltså, nu är du inne på intressant mark. Apostlagärningarna 2, den första pingsten. Den heliga ande och allt det där. Nu kommer tungotalet. Och de anses ju vara fulla, druckna av sött vin. Så står det om de som då pratar andra språk. Och sen står det en annan ting som jag inte riktigt kan förstå, men ändå. Tungor som av eld satte sig på deras huvuden. Ja, vad får du för bild av det? Och att de pratar en rotvätska som ingen begriper. Men de som begriper hör vad det är. För då är det uppräknat en handfull länder vars språk de hör tydligt. Och då är det parter, elamiter och då är det alltså, jag tror utav de fem som nämns är fyra ifrån Iran. Nuvarande Iran alltså. Så att du kan tro att den första församlingen kom att innefatta naturligtvis Jerusalem församlingen. Självklart är det där det börjar. Jag tror det är 3000 första dagen som tar emot Jesus som sin frälsare. Alla tror ju på Gud, varenda människa. Men nu tar de emot Jesus som Guds son, som världens frälsare, som nyuppstånden från de döda. Det har gått långt ifrån Golgata till första pingsten. På inget sätt. Och det här är då de som återvänder till sina länder, de judar, det handlar om judar som är där för veckohögtiden, de återvänder då till sina respektive länder. Det är hela Nordafrika, det är motsvarande nuvarande Mellanöstern inklusive Turkiet. Där bildas det kristna församlingar, eller där bildas det gudsförsamlingar. Ordet kristen har inte riktigt dykt upp än, det kommer något senare, med början i Antiochia i nuvarande Syrien. Och då är iranier, perser, parter, elamiter, de är med på första tågvagnen.
Ja.
Det ska de veta. Alltså när man säger det till dem, eller när jag säger det till afghanska pojkar, om jag har haft någon liten sittning med dem, dels så vet de knappt vad jag pratar om, och när jag förklarar det ytterligare något, då sträcker de på sig lite grann. Vi är med på det här.
Ja. Du nämnde det tidigare att det här ungdomsarmén på något sätt,
ja,
bestod av afghaner,
ja,
som är visserligen uppvuxna i Iran och sådär.
Ja.
Det är värt att nämna att det inte riktigt funkar där som här när det kommer till medborgarskap och sådär.
Nej.
Utan allting, där hänger ju allting på var föräldrarna har för typ av medborgarskap. Då blir ju barnen automatiskt det.
Och sen så får pappan, det är alltid pappan, han får en bra hacka, $5,000 och sånt där, för att hans son ska bli ta del i det här ungdomsgänget.
Nej.
Ja, det är inte så mycket ungdom, alltså det, men det är då ungdomssektionen av revolutionsgardet. Och just revolutionsgardet som heter SAPI, jag glömde bort vad det heter på persiska. Revolutionary Guard. Så vi har bara tagit den engelska förkortningen där, översatt svenska. Revolutionsgardet står under ayatollarna direkt, är bättre utrustade, har dyrare och bättre och modernare vapen. Nu talar vi alltså om flyg, flotta, armé. För det har de. Alla tre vapenslagen. Jämfört med den normala iranska armén, som också då består av flyg, flotta och armé. Revolutionsgardet är, de är lite öronmärkta och guldkantade och gräddfilade.
Men vad är han heter, presidenten? Mujahedin, eller vad är han?
Nej, Khamenei menar du?
Nej, men det finns en president.
Vad heter han? Något på R. Att jag inte kommer ihåg det. Vad gäller det? Saker med honom?
Nej, men jag tänker att det är väl han som är överhuvudet för den, liksom, den statliga armén på något sätt. Och sen har jag
sen har du ju de andra. Det är nästan lite grann som att jesuiterna på sin tid stod direkt under påven. Och ingen annan. Därför kunde jesuiterna vara så effektiva. Det är de fortfarande. De behöver inte svara till några kardinaler eller till några katolska präster. Mm. De hade direkt relevans till påven i Rom.
Är det bra eller dåligt?
Ja, det var ju väldigt praktiskt. Och det var gräddfil som heter duga.
Men idag, tänker jag. Om man skulle ha en sån som...
Nej, det är ju odemokratiskt från början till slut. Alltså det bäddar ju för mygel, korruption och elände.
Jo, men det är ju... Bibeln är ju ingen demokratisk...
Nej.
Handling.
Nej, det är det inte. Men både du och jag omfattar ju demokratin som det bästa av alla styrelseskick som hittills har funnits på jorden.
Mm.
Du i all synnerhet eftersom du är vänster.
Ja, nu finns det ju beskärda delar av vänstern som inte riktigt tyckte att demokrati var så bra heller.
Stor del av vänstern.
Ja. Men jag lever nog hellre i ett icke-sekulärt samhälle där Bibeln leder oss än att leva under ett demokratiskt.
Ja, ja.
Rättvisa är ett sånt vågigt begrepp.
Mm.
Så att och den ultimata rättvisan står vi ändå inför på domedagen. Så att,
ja.
Men det är klart att man ska hålla sig till lagar och regler. Svårare än så är det inte.
Alltså jag kommer tänka på en liten händelse som förvånade mig. När jag arbetade på högstadiet i Gnosjö så hade jag bland alla andra elever ett par vietnamesiska pojkar. Det fanns rätt mycket vietnameser i Gnosjö. Det var såna här båtflyktingar från Vietnamkrigets slutkläm. De kom till Amerika främst och en hel del kom de till Europa, till Sverige. Och dessa vietnamesiska pojkar, högstadieåldern, vars föräldrar jobbade på någon industri i Gnosjö, det fanns ju och finns fortfarande gott om jobb där, och var duktiga arbetare, plikttrogna. Vi hade någon genomgång av sådana där grundläggande saker som tryckfrihet, vad är det? Ja, jag har försökt att förklara. Och föreningsfrihet, alltså rätten att samlas, och yttrandefrihet. Ja, vad då? Vad är det för bra med det? vad frågade jag för? Tänkte jag. Men så förstod jag ändå. Vad har de för nytta av yttrandefrihet om man inte har från början mer grundläggande behov tillfredsställda, som tak över huvudet, kläder som man möjligen tycker är vackra att gå i, matbordet och sådär. Så det gick inte riktigt hem med det som vi tycker är överdrivet självklart. Yttrandefrihet, att inte någon polis kommer för att jag säger att statsministern är ett stort svin. Jag får säga det.
Mm.
Och det är inte mycket, det är inte särskilt bevänt med att säga det, men jag får det. Och det är det som är det viktiga.
Mm. Det finns en podd som heter Spår.
Okay.
Har du talat om den?
Mm, kanske du har nämnt någon gång.
Ja, de utreder i alla fall ett mord som har hänt ibland vietnameser i Nyköping.
Jaha.
Och då nystas det upp alltså att det finns en sån, liksom en, ett samhälle i samhället på något sätt. Bland vietnameser.
Ja.
Att ingen kan öppna en restaurang utan att ha fått ja från det här samhället.
Ja, 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 ja.
Och sådär. Och det finns till någon link mellan Nyköping och Halmstad och sådär.
Jaha.
Och mycket skenäktenskap och sådana här saker. Och flera fruar och hit och dit och sådär. Ja. Sånt kan jag tycka är fascinerande. Att det på något sätt fungerar. För att man är så trofast i sin egen kultur på något sätt.
Mm.
Oavsett vart i världen man är.
Mm.
Så tänkte jag på en annan sak.
Okej.
Okay. Alla de här städerna som du hör alltid namedroppar.
Jaha.
Gnosjö, Vetlanda.
Oj då.
Och så vidare.
Vilka fantastiska platser.
Ja, nej, men jag tänker att kan vi inte skriva ett mejl och liksom, eller skicka en faktura för all promotion som du har gjort de här städerna som ingen annan pratar om.
Du, Gnosjö behöver all promotion de kan få.
Ja.
Det är, om du tänker dig utsikten vi har från vårt bilfönster här.
Ja.
Det är Gnosjö. Roligare än så är det inte. Ja. Men det är driftiga människor och mycket trevliga och framåt. Det är det verkligen.
Ja, nu ser jag nästan fram emot att besöka Gnosjö när du säger sådär. För att jag tycker om det här.
Ja, du tycker om sådana här avkråkarmark.
När löven faller. Vad heter Thomas Sjödins bok där? När löven...
Man ser längre från vårt köksfönster när löven faller. Något sånt där.
Ja. Fantastiskt. På tal om det, lyssnade på en annan podd som heter Martin som möter med Thomas Sjödin.
Okay.
Och då mindes han någon predikan från kanske 90-talet eller något sånt där.
Mm.
Som handlade om gräs.
Mm.
Som Thomas Sjödin hade. Och själva innehållet i detta handlade ju om att när man läser Bibeln. Mm. Så är det många som gör tolkningar av allt möjligt.
Ja.
Men ibland så måste man kanske bara läsa gräs och tänka att det är ett grässtrå det handlar om.
Liksom. Ja, ja, ja.
Och det där är lite av komplexiteten i att läsa Bibeln. För man vet inte riktigt vad man ska tolka och vad som bara är ett grässtrå. Liksom.
Mm. Det finns en liten formulering, jag tror det är Johannes evangelium. Jesus gör si och så och lärjungarna följer med och så är det lite brådis och så kommer de till plats. Och där var det mycket gräs. Står det och så fortsätter då. Varför skriver han det, tänker jag? Dels för att han var med själv naturligtvis och har en minnesbild av det. Och i det där varma landet så är det kanske någonting man lägger märke till om det är mycket gräs. Men det ger en sån där stabilitet till vittnesbördet, den här, han var med. Han vet hur det såg ut. Och nu har han skrivit om det. Och han är ju gammal som 17 när han skriver sitt evangelium, sina tre brev och uppenbarelseboken. Han är den enda som dör naturligt av ålder och vishet. Alla andra lärjungar dör för att de tror på Jesus. Martyrer.
Men är det inte han som lever på grässoppor och...
Nej, det är Johannes döparen.
Okej. Är det Johannes?
Ja, det är fel Johannes, men... Men han levde på gräshoppor och honung.
Vad levde den här Johannes på?
Han levde nog som vanligt. Han är i och för sig flyttad till den där ön Patmos av kejsaren i Rom som heter, vad heter han på den tiden? Det är något kort namn. Moba, något sånt där kort. Ganska okänd och kortvarig president, kejsare. För att han ställde till det genom att vinna människor för Gud. Genom att kristendomen breder ut sig där han finns. Och då sitter han på den här ön och skriver sin uppenbarelsebok. Sen så kommer han tillbaka till fastlandet som då är alltså turkiska sidan, nuvarande turkiska. Mindre Asien eller Javan, vilket du vill. Och där dör han, om det nu är i Efesus, i hög ålder. Ja.
Är det där flyktinglägret sen blir i Efesos?
För nuvarande flyktingar?
Ja, nej, men de som kom 2015, var inte de placerade i någon?
Ja, de kom ju till ön Lesbos rätt många. Ja, alltså det är ju hela skocken, de kommer ju dit de kan.
Mm.
Tar första bästa gummibåt, motordriven gummibåt över efter att ha betalat en bra hacka i lämplig valuta. Men det finns säkert. Efesos är säkert med på ett hörn
där. Varför det blev en sån stor flyktingström där? Och att det inte hände samma sak mellan Marocko och Spanien? Liksom?
Ja. Ja. Och varför allting går via Libyen nu från Nordafrika? Ja, vi vet faktiskt inte. Men i den där lite ljusskygga världen som då är flyktingvärlden, så the word gets around, alltså så fort som bara den. Då skulle man stänga till någonstans och försöker man på ett annat ställe. Men Marocko och Spanien, det har rätt. Det har inte varit någon stor tratt där.
Nej, det var någon sväng på 90-talet när vi var mycket där. Riffa och Gran Canaria och sådär. Då var det ju...
Men det var väl marokkaner snarare? Eller gastarbeter på olika sätt? Eller var det politiska flyktingar?
Nej, det var svarta människor i alla fall.
Ja, ja.
Men jag förknippar ju inte svarta människor med Marocko.
Nej, hon är.
Så det kan ju ha varit något annat afrikanskt land som...
Ja, strax söder om så börjar det svarta Afrika. Det är en olustig hantering och en förskräcklig hantering. Och skulle någon då av dessa flyktingar vara kvinna, så har hon betalt med all valuta hon bara kan skaka fram. Så är det att vara kvinna i den delen av världen.
Hör du, sy ihop det här på ett fint sätt nu.
Du ställde en fråga för en tid sedan. Vilken bok i Bibeln som jag identifierade mig med? Det var ju en sån där knepig fråga. Men det var en vettig fråga. Då blev det Markus Evangelium och du själv hade ju Jobs bok som ett brev på posten. Nu har jag en fråga till dig.
Mm-hmm.
Nu ska du beskriva med ett enda ord, inte fler alltså. Vem eller vad eller hur är Gud för dig? Ett enda ord. Nu får du inte säga ordet kärlek. Därför att det är för lätt. Vem är Gud i din föreställningsvärld?
Vägvisare.
Okej, vettigt. Lite oväntat, men vettigt. Vem är Gud för mig? Samma villkor gäller.
Mm.
Ett enda ord. Jag får inte använda ordet kärlek. Även om det är sant så får jag inte använda det ordet. Gud är rättvisa. Alltså hur tråkigt är inte det? jag tror på Gud, han är rättvisa. Det är mycket lätt att säga att tro på Gud för att han är kärlek, vilket också är sant. Men vi pratar sällan om att Gud är rättvisa. Det innebär att allt orättvist, orättfärdigt, ont som sker mellan människor på jorden, mellan länder. Gud är den som kan styra tillbaka allt sånt. För han är 100% rättvisa. Han kan inte vara orättvis. Det är svårt att predika över det. Men det är sant.